Välkomna till det andra levande programbladet för veckans konsert. Den här gången tar Värmland Operas orkester sig an Mahlers första symfoni under ledning av chefsdirigent Johannes Gustafsson. Konserten kommer att ges 4 gånger under vecka 38 med start torsdag den 17 september. I det här programbladet får du höra opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang om idén med veckans konsert och vilka åtgärder Värmland Opera har tagit för att publik ska känna sig så trygg som möjligt. Björn Edouard läser musikprofessor Nils Eivind Bjerkestrands kommentar om Mahlers symfoni nummer 1, medan Johannes Gustafsson ger sin syn på verket.
Hej, mitt namn är Olle Viggo Bang och jag är operaorkesterchef här på Värmland Opera och har den jättestora glädjen att få önska välkommen till veckans konsert som vi genomför nu på vår hemmascen på Karlstad Teater. Det är en stor glädje att kunna dela upplevelser som är viktiga och så essentiella, och man kan dela en upplevelse hemma hos oss mer än någon gång för, där det gemensamma vi står i centrum. Så detta är vad vi vill, men vad är det vi vill presentera och hur blir det presenterat? Det finns ju ett antal saker i denna tiden som är viktig. För ögonblicket har vi ju in bara 50 personer. Vi har möjlighet att skala upp det till 200 om det blir så. Men då får man gå in i 3 olika entréer, vi delar upp publiken, så varje värd får ta hand om cirka 20 personer, så vi får en trygghet i själva den känsla man har i salongen. Det finns bara bordservering, det finns en nödvändig i social avstånd och det finns också ett ganska stor avstånd till scen. En ting är att salongen kommer till att fungera och där är vi ju specialister på att ta hand om publiken och hur man ska göra det i denna situation. Men det finns ju 2 delar i det här. Det ena är salongen och det andra är scen, som också är den andra komponenten som ska mötas här. Och vi kommer till att presentera repertoar som är klassisk. En del känner ni igen, en del kommer ni inte att känna igen. Men vi startar med Mozart pianokonsert och vi slutar serien på Allehelgonahelgen med en stearinljuskonsert. Så det är ett oerhört växlande program som vi ser, som vi presenterar under den här perioden och de 8 produktioner som vi gör under veckans konsert. Vi hoppas på att skapa en närhet, en intim situation. Det finns få ting som kan skapa så många känslor och gemensamma känslor som musik. Det som kommer ut av våra konserter ska vara en positiv kraft som man kan ta med sig till vardagen. Så ni är hjärtligt välkomna till oss till veckans konsert och jag hoppas vi ses där. Tack ska ni ha.
Gustav Mahler föddes 1860 i Böhmen och avled 1911 i Wien. Han fullbordade 9 symfonier men gick bort under arbetet med den 10:e. Han var gift med Alma Mahler, dotter till målaren Emil Jakob Schindler. Mahler komponerade sin första symfoni mellan 1884 och 1888. Premiären ägde rum i Budapest 1889 med kompositören själv på dirigentpulten. Symfonin blev inte väl mottagen. Mahler var en högt aktad dirigent men ett oskrivet blad som kompositör. Han var en mästare på att tolka andras musik. Nu skulle han tolka sin egen. Malle lever i en tid då individen blomstrar och de personliga känslorna dyrkas. Hans egen musik är självporträtt som beskriver hans känslor och upplevelser. Från glädje till sorg, till och med tragedi. För att få till detta spränger han symfoniorkesterns gränser. Besättningen utvidgas kraftigt och han går utanför de traditionella formernas gränser. Men han lyckas samtidigt använda orkestern som en kammarensemble. Från den omfångsrika klangen till den späda enkla melodin. Allt i uttryckets tjänst. Ett musikaliskt uttryck som harmonierar med tidsandan. Musiken är klingande jugendstil. Det är tydligt att Mahlers arbete med symfoniformen vållade honom besvär. Han hade precis skrivit sångcykeln Lieder eines fahrendes Gesellen, ett verk som han kallade symfonisk dikt och som han själv skrev texten till, om olycklig kärlek. Ursprungstiteln på verket vi hör idag var också Symphonische Dichtung in zwei Teilen. Den första delen har tre satser, andra delen två. Senare, 1893, fick den titeln Titan. Eine Tondichtung in Symphonieform. Titeln Titan, en urgud i grekisk mytologi, åberopar Mahlers ungdoms favoritförfattare, den tyske Jean-Paul och dennes roman med samma namn. Symfonin behöll sin tvådelade form med fem satser fram till en konsert i Berlin 1896. Då fick verket titeln Symfoni in D-dur für Grosses Orchester, samtidigt som den långsamma satsen Blomine togs bort. Satsen existerar nu som ett självständigt verk. I den tryckta första utgåvan från 1899 fick symfonin sitt slutgiltiga namn. Symfoni nummer 1 i D-dur. Alla dessa namnändringar berättar om Mahlers famlande osäkerhet på den tiden. Till Titanutgåvan skrev han utförliga programöverskrifter där musiken skulle beskriva händelser och upplevelser, alltså det som kallas programmusik. I första satsen står det Frühling und keine Ende och vidare i översättning inledningen gestaltar naturens uppvaknande efter en lång vinterdvala. I den första rena symfoniversionen står det bara Einleitung und Allegro Commodo, alltså en ren musikalisk upplysning i tolkningens tjänst. För att också ta med sista satsen som visar hur starka känslor Mahler skrev in i musiken, i Titanversionen heter satsen Från helvetet till paradiset, som ett sårat hjärtas plötsliga utbrott av förtvivlan. 1896 står det kort och gott Allegro Furioso, och i första tryckta utgåvan från 1899, Stürmisch bewegt. Detta visar den utveckling Mahler genomgick dessa år, från att verbalt berätta vad som skulle tolkas in i satserna till att bara benämna satserna med musikuttryck. Men, kom ihåg, innehållet är detsamma. Första satsen har en ovanligt lång och långsam inledning med en liggande stråkklang. Naturen vaknar. Med överliggande vändningar som liknar Beethovens nionde symfoni, men också citat från hans egen musik. Andra satsen framstår som en ländler och citerar österrikisk folkmusik. I tredje satsen, Dödsmarschen, hör vi den berömda och lustiga kanonen Broder Jakob i moll. Mollutgåvan av melodin är visserligen inte Mahlers uppfinning, den sjöngs tydligen så i vissa regioner i Österrike vid speciella tillfällen. Satsen innehåller också citat från judisk klezmermusik. Genom att ta in gatans musik i konsertsalen beskriver Mahler hur världen låter utanför överklassens stängda rum. Fjärde satsen är på många sätt motsatsen till första satsen som var knuten till naturen. Här är det de mänskliga känslorna som blir en apoteos. I sin musik blandar Mahler människans lyckligaste och innersta tankar, känslor och behov med de mörka sidorna av livet. Redan i unga år använde han sig av icke-borgerliga arenor för att dra allmogens musik in i konsertsalen. Hans varumärke är metamusik. Musik som beskriver annan musik. Veckans utgåva av symfonin är en kammarversion av Ian Farrington.
Mahlers första symfoni börjar med luft eller skog eller ja, vad som helst som skulle kunna liksom härleda till naturen. Stillhet i alla fall. Den här långa, långa utsträckta tonen A som ligger till grund för ja, det fröet som all den musiken kommer ur. Det finns många tolkningar av hur den här introduktionen kan ses. Det finns för det första väldigt många referenser till tidigare stycken. Inte helt olikt introduktion på Beethovens fjärde symfoni. Det finns väldigt mycket av Brahms andra symfoni i det här. Men det är egentligen ganska ointressant, för det Mahler gör med den här symfonin är ju den här försöket att kombinera en opera och en symfoni. Från början hade symfonin fem satser, men ändå i två delar kan man säga, där de första två satserna tillsammans med den då bortklippta satsen som brukar kallas för blomine utgör den delen som Mahler kallar det för vår och ingen ände, Frühling und kein Ende, och den, där den andra och tredje satsen sitter ihop i det som kallas för den mänskliga komedin, då i motsatsen till Dantes gudomliga komedi. Men den här första satsen då, som har det här trevande motivet som letar sig sakteliga neråt och kommer tillbaka till det här naturljudet, det här utsträckta A-et, blir, märker man ganska snart att idyllen eller den stillsamma naturen blir uppväckt av olika saker som stör. Och det är både, man hör både jägartrumpeter och man hör små fåglar och andra saker som dyker upp och som gör att, så att säga, dagen vaknar. Och att man har den här, ja, all den här energin och all den kraften som finns i naturen på våren. Och analogin till mänsklig kraft är ju, behöver vi inte gå in på, för den är ju förhållandevis tydlig. Men så småningom så hör man det som Mahler faktiskt skriver i partituret är en gök. Gökar låter olika tydligen beroende på vad kompositörerna tycker att de ska ha för intervall. Men den här göken kokoar i en intervallet en kvart. Bam, bam. Och det gör göken för att det materialet som faktiskt ligger till grund för hela den här första satsen är en sång som Mahler själv skrivit text till, som heter alltså att jag i morse så gick jag över ängen, kanske man ska säga. Och det är den första sången ur en sångcykel som heter Lieder eines Fahrensgesellen. Och den här sången, texten i sången handlar väldigt mycket om den kraften man får ifrån naturen och hur naturen vaknar och hur Mahler, som ju faktiskt är huvudpersonen i den här sången, också pratar med fåglarna och tycker att han faktiskt är en del av hela den här vårliga uppvaknandet.
Thank you.
Den andra satsen är en sorts dans. En del vill kalla det för en ländler idag, alltså en sån sorts tysk bonvals kan man väl lite grovt säga. Det är inte någon bra tydlig specifikation, men ungefär så. Men den satsen hade då gammalt, för det är också sånt som är viktigt när jag pratar om de här titlarna, så är det titlar som Mahler själv har satt på stycket, men som han sedan har plockat bort. Och både det här med att han en sak att han ändrade hela strukturen på symfonin från 5 till 4 satser, men också väldigt mycket i instrumentationen. För det som vi spelar nu är ju givetvis då en väldig nedbantning till en liten ensemble, men Mahlers första version var för ganska mycket mindre orkester än den som spelas nu för tiden, kanske egentligen i mängd blåsare hälften ungefär, så att det är en ganska stor skillnad på hur han själv under de här nästan 10 åren han höll på med symfonin höll på att ändra det. Och det säger ganska mycket om Mahler som tonsättare också. Han skrev musik på sommaren, eller fick sin inspiration på sommaren när han hade semester, och sen under vintern när han då hektiskt jobbade som dirigent så skrev han liksom i ordning partituren, skrev rent det och instrumenterade det och gjorde i ordning. Och sen så några år senare, han skrev i stort sett från det han kom igång som kompositör och blev säker, så kom det en symfoni varje sommar, vilket egentligen är ganska otroligt. Men det gick ofta många år innan de blev spelade, och sen så var det så att varje gång han hade spelat en symfoni så gjorde han om. Inte bara komponerade om, men ändra instrumentation och ändra dynamiska instruktioner, ändrade artikulation och fraslängder och allt sånt där. Och det märkliga är ju att hans två sista verk hörde han aldrig, så de är aldrig redigerade. Vilket då Das Lied von Dreher och Nionde symfonin som vi har hört tidigare, den här serien får vi faktiskt få lov att kalla det, är helt utan retuscher eller ändringar. Men till och med liksom nästan på sin dödsbädd så skriver Mahler brev till sina, han hade ju väldigt många dirigentelever eller assistenter som hjälpte honom, där det står att om det inte låter bra så måste ni måste lova mig att ni ändrar på det om det inte låter bra. Det är ju lite svårt, men det säger ju lite om hur pragmatisk han var i förhållande till sitt stoff då. Men den här andra satsen som då har namnet För fulla segel, och det hör man väldigt, väldigt tydligt när den börjar. Och som ni hör är det inte bara samma intervall och samma tonart, men det är precis samma notmaterial som ligger till grund, och det är återigen den här göken, den här kvarten som går igenom de här första två satserna. Det finns en trio som man kallar på musikspråk, det vill säga en mellandel, för det är väldigt ofta så, till och med i ganska vanlig folkmusik så har man väldigt ofta det, att det kan ofta finnas en kontrasterande del, eller, och sen gammalt av har man dansat en menuett så har man ofta haft en annan menuett i följd som har kanske haft en liten annan karaktär, och sen så har man då tagit en repris på den första menuetten. Och detta är en väldigt, väldigt gammal musikalisk form som vi faktiskt fortfarande till och med har kvar i alla poplåtar och allt sånt där, utan att gå in i för mycket detalj. Men man skulle, enkelt så brukar man kalla det här för en A-B-A-form. Men den här B-sektionen, det vill säga mellandelen, i den här ländlern, i den här satsen, är raka motsatsen till det här väldigt framåtstormande och hektiska. Den påminner väl kanske mest om tjuren Ferdinand som sitter och luktar på sin korkek. Då kommer vi då till den här andra avdelningen, och det är ju lite då intressant det jag nämnde tidigare om att Mahler, som jag ansågs vara den största operadirigenten kanske genom alla tider, i alla fall fram tills då, och jag tror att det är nog svårt att klämma in någon av 1900-talets dirigenter före hans rykte i alla fall. Många fantastiska musiker har det givetvis funnits genom alla tider, men trots detta så skriver alltså inte Mahler någon opera själv. Kanske just för att han tycker att orkester som skådeplats egentligen är nog. Alltså att det drama som kan utspelas in i orkester, visserligen med hjälp av både kör och solister som man ofta har i sina symfonier, ändå har. Och det finns ett tidigare symfoniskt, vad ska vi kalla det för, symfoniskt försök av Mahler som heter Das klagende Lied, som handlar om den här enkla historien som finns i många olika varianter, hur någon av misstag råkar att göra en flöjt av någon oförrättad persons skelett, och hur den här flöjten då berättar om hur det egentligen gick till. Den där folksagan finns i många olika varianter. Men när Mahler då gör sin första symfoni så är det just det här, de här två delarna. Alltså den första akten, man kan kalla det för, som är livsbejakande och det positiva. Och sen så kommer det problematiska då, det som han väljer att kalla för den mänskliga komedin. Och den första sats som är i andra delen är då den tredje, som är en begravningsmarsch. Det finns ju givetvis andra alluderingar. Beethovens tredje symfoni har en begravningsmarsch, men den här är nog mer som en procession än en marsch. Och märkligt nog är att det finns nog nästan inte en person i hela Västeuropa som inte kan melodin. Och som ni hörde så är det alltså Broder Jakob, fast i moll. Och inte i den lite mer positiva versionen som vi lär oss som små. Och det sägs att till grunden för den här satsen är en tavla. Det är då en salig blandning av djur bär den döde jägaren till hans sista vila. Och den här, då märker man ju redan där är det, finns det ju ett visst mått av ironi, nästan lite serieteckningsestetik i det där. Och man hör genom satsen hur alla de här olika personerna försöker, eller karaktärerna ska jag säga, alla de här olika djuren är med på den här kanonen som då Broder Jakob bildar. Och precis som väldigt ofta i scenmaler så kommer det då någonting precis tvärtom, och man hör långt bort ifrån en fest med någon sorts klezmeraktig, dansaktig musik som står i, liksom, i alla fall i vad det gäller humör, i rakt motsats till den här sorgesamma processionen då, när man hör det här dansandet och svängandet. Och den här begravningsmarschen dör så sakta ut och går utan avbrott in i den väldigt våldsamma öppningen på finalen, alltså den sista satsen, som då i första versionen, och det har jag glömt att säga också, att Mahler hade ett namn på den här symfonin. Han kallar den för Titan, efter då jätten eller hjälten i en roman av Jean Paul. Detta plockade han bort och ville helst att ingen skulle veta, men det var så, Mahler var så insyltad i det här att det till och med så att första satsen på andra symfonin som vi spelade här för ett knappt år sedan är en sorts begravningsmarsch över den här hjälten i första symfonin, men musiken är så stark så den behöver egentligen inte, vad ska vi säga, det litterära underlaget eller den bakgrunden. Men titeln på den sista satsen har, minns jag inte den exakta ordalydelsen, men det är från helvetet till paradiset, eller ur infernot till paradiset. Och det, så det sägs ju, finns ju en väldigt tydlig bild på hur den här satsen, vad den har för riktning. Och den börjar med en katastrof. Och en smäll och ett stort skrik. Ur den här så kämpar sig musiken framåt. Den har, om man lyssnar riktigt noga, precis samma toner som första delen har haft, första satserna, men i en annan karaktär givetvis, och med en helt annan energi och en helt annan våldsamhet. ganska tidigt i satsen så kommer det en sorts vision av paradiset då, av slutet. Så man får höra liksom slutet på symfonin, fast väldigt, väldigt långt bort. Och det blir väldigt tvärt avbrutet av den här meningslösheten som finns i, om det nu är helvetet eller skärselden, det spelar inte så stor roll, tror jag, för upplevelsen man har när man lyssnar på det. Men kampen att ta sig därifrån är väldigt, väldigt tydlig. Och det hörs också väldigt, väldigt tydligt när man, så att säga, åter drabbas av ödet. Och när jag då säger ödet så vet ni vilken symfoni jag tänker på, och det är Beethovens femte symfoni som har tillnamnet någorlunda korrekt ödessymfonin, men som behandlar samma typ av problematik, nämligen alltså någonting väldigt mörkt som har en strävan att ta sig därifrån och som hamnar någonstans ljust. Märkligt nog finns det ytterligare en femte symfoni som redan har kopierat det här, och det är Peter Tchaikovskys femte symfoni som har samma. Och märkligt nog, tillsammans med Mahlers första symfoni, som återigen är en sorts parafras på båda de här två, så delar man notmaterial och till och med samma toner i alla de här tre symfonierna. Till slut så dör den här satsen hän, och den försvinner och blir helt stillastående efter ett ganska, och så kommer det en lång emotionell melodi. När så småningom allt det här kaotiska lugnar ner sig, så kommer det en ur lugnet som finns en väldigt sökande, väldigt längtande, vacker, smäktande melodi. Och när den liksom, så att säga, når sin kulmen och därhen, så tror man att satsen är helt tyst. Och då kommer altfiolerna tillbaka med ett extremt kraftfullt avbrott. Och så börjar eländet igen. Men den här gången har eländet rätt riktning. Och genom en minst sagt våldsam modulation så hör man att vi är framme vid paradiset. Och märkligt nog har den här slutet på symfonin en sorts karaktär av en procession också. Så väldigt nobelt framskridande, men väldigt, väldigt gloriös och livsbejakande slut. Och det är en av de ställena i musikhistorien när man har svårt att känna någonting annat än ren glädje.
Du har hört det andra levande programbladet för veckans konsert med Värmland Operas orkester och Mahlers första symfoni under ledning av chefsdirigent Johannes Gustafsson. I programbladet har vi hört opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang om idén med veckans konsert och vilka åtgärder Värmland Opera har tagit för att publiken ska känna sig så trygg som möjligt. Dessutom hörde vi Björn Edouard som har läst musikprofessor Nils Eivind Bjerkestrands kommentar om Mahlers symfoni nummer 1, medan Johannes Gustafsson har gett sin syn på verket.